Ett poddtips från Podplay.
Alltså jag får otäcka rysningar.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Hör om mordet på C. Gambino och hör om andra polisiära utredningar. I podden Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
Podplay. Skriken skär genom den regntunga luften i den lilla orten Lakehurst i östra USA. Det är den 6 maj 1937 och ett orange sken har exploderat i det bleka skymningsljuset. Ilskna lågor sträcker sig upp mot de mörka molnen medan ungefär 1000 åskådare förskräckt backar undan. 50 meter över marken löper elden över en zeppelinares silverfärgade kropp, förvandlar utsidan till aska och blottar aluminiumskelettet innanför. Ombord råder fullständigt kaos. Passagerare rusar genom korridorerna. Röken stiger i deras ögon och gör det svårt att andas, men det finns ingenstans att ta vägen. Paniken har spridit sig lika snabbt som lågorna och till slut finns det bara ett alternativ kvar om de vill fly undan en säker död. Om de vill undvika elden måste de kasta sig ut genom fönstren. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tin Soneby, om Hindenburg-katastrofen. En av världens mest berömda olyckor. Mörka moln glider över delstaten New Jersey i nordöstra USA. Det är den 6 maj 1937 och luften är fuktig och kvav. I städerna gömmer sig människor under sina paraplyer medan de skyndar fram över blöta gator där regndropparna glimmar i gatlyktornas sken. Åskans dova muller rullar genom smala gränder där skuggorna leker över röda tegelväggar. Skymningen har börjat sänka sig över östkusten och en isande spänning hänger över delstaten, som ett tyst löfte om att något oväntat snart kommer att ske. I ett café i staden Newark sitter två äldre män och röker medan de bläddrar igenom några tidningar. Cigarettröken blandar sig med den bittra kaffedoften medan de skummar igenom nyheter om en växande konflikt i Europa. För på andra sidan Atlanten ökar spänningarna mellan Nazi-Tyskland och resten av kontinenten. Allt tyder på att det snart kommer att eskalera till ett krig, och även om USA officiellt håller sig neutralt slår en växande oro rot i befolkningen. Minnet av första världskriget har ännu inte bleknat och många oroar sig för att ett krig i Europa också skulle sprida sig till USA. Över hela Nordamerika följer människor utvecklingen med en spänd förväntan. Men för 8-årige Werner Donner är världen fortfarande enkel och ofarlig. Werner och hans två äldre syskon är födda i Tyskland. Där tillbringar de sina första år i en värld där naziregimen växer sig allt starkare. Men när Werners pappa blir erbjuden ett jobb som representant för ett tyskt läkemedelsbolag i Mexiko packar familjen sina väskor och flyttar västerut. Det nya livet i Mexiko blir en stor omställning. Klimatet är varmt och kulturen är annorlunda. Men barnen vänjer sig snabbt vid sitt nya hem. För föräldrarna tar det dock längre tid att finna sig till rätta i den nya tillvaron. Språket, kulturen och avståndet till familjen gör hemlängtan till en ständig följeslagare. Men det är inget en hemresa inte kan råda bot på. Våren 1937 reser familjen Doner tillbaka till Tyskland för att hälsa på nära och kära. Då har diktatorn Adolf Hitler styrt över landet med järnhand i snart 4 år. Under hans ledning har det tyska samhället ändrats i grunden. Medborgarna matas med ett konstant propagandaflöde och tvingas anpassa sig efter nazismens ideologi. Samtidigt bygger regimen upp ett övervakningssamhälle där misstänksamhet och tystnad råder. Polis, militär och den fruktade säkerhetstjänsten, Gestapo, slår ner all form av opposition och många tyskar är rädda för att tala fritt, även i sina egna hem. Krigsförberedelser pågår i det tysta, men de märks överallt. Nya fabriker blommar upp utanför stadskärnor. Horder av unga män kallas in till militärtjänstgöring och över gatorna rullar militära fordon i världsklass. Vapenproduktionen ökar lavinartat och regimen investerar tungt i vad som har kommit att bli en symbol för nationens tekniska framsteg. Luftskepp. Det är en av tidens mest banbrytande teknologiska innovationer med enorma, cigarrformade kroppar i aluminium som är över 200 meter långa. Luftskeppen kan nå högre höjder än flygplan och färdas längre sträckor utan att behöva tanka. Det gör dem perfekta i både kommersiella och militära syften. Flera länder har börjat experimentera med den nya, revolutionerande teknologin, men tyskarna ligger i framkant. Det har de gjort sedan början av 1900-talet när den tyska veteranen Ferdinand Graf von Zeppelin designade det första rigida luftskeppet. Till skillnad från andra luftfarkoster som liknar stora ballonger som blåses upp eller töms beroende på gastryck har Zeppelins luftskepp ett inre skelett av aluminium. Den stabila konstruktionen gör att farkosten kan behålla sin form oavsett gastryck, vilket gör den mindre känslig för väder och vind. Under första världskriget använder tyskarna sina banbrytande luftskepp som snart kommer att bli kända som zeppelinare för spaningsuppdrag och bombningar. Med sin långa räckvidd och stora lastkapacitet är de perfekt lämpade för bombräder mot avlägsna mål, främst i London och Paris. Attackerna sker på nattetid och krigslarmet ljuder först efter att de släppt sina bomber. Och alla vet att om man får syn på en zeppelinare är det redan för sent. Zeppelinarna banar på så vis en väg för en ny typ av krigsföring där gränsen mellan frontlinje och hemmaplan suddas ut. De drar en våg av psykologisk terror över hela Europa där civilbefolkningen för första gången måste hålla utkik efter hot från skyn. Men trots att zeppelinare representerar en av sin tids största teknologiska framsteg visade sig snart att skeppen är sårbara. Trots att de kan färdas längre än samtidens flygplan är de betydligt långsammare och de väldiga aluminiumkropparna gör dem dessutom till lätta måltavlor. Under första världskriget förlorar Tyskland många av sina luftskepp och när striderna är över står det klart att zeppelinarens roll på slagfältet är begränsad. Snart börjar flera europeiska länder utveckla egna luftskepp inspirerade av den tekniska överlägsenhet som de tyska zeppelinarna har demonstrerat under krigsåren. För Tyskland markerar detta slutet på en era av luftskepp som militära verktyg. Men snart inser regimen att dessa kolossala farkoster har potential långt utanför slagfältet. Zeppelinarnas stora lastkapacitet och långa räckvidd gör dem nämligen perfekta för långdistansresor. Istället för krig ska de väldiga silverjättarna tjäna ett nytt mål som post, transport och passagerarflyg. Zeppelinare blir snabbt symbolen för exklusivt resande. En flygande manifestation av lyx där varje detalj ombord är utformad för att imponera på några av tidens mest välbärgade passagerare. Få andra transportmedel kan mäta sig när det kommer till komfort och finess. Ombord finns stora matsalar med vita linnedukar, kristallglas och skinande silverbestick. Enorma panoramafönster ger en otrolig utsikt medan en orkester underhåller passagerarna i den extravaganta salongen. Resor mellan Europa och Amerika som tidigare tagit flera veckor med båt kan nu avverkas på mindre än 4 dygn. Det är en ny sorts resande som förändrar hur människor ser på världen. Avstånden krymper och horisonten utvidgas. Bland dessa flygande underverk är luftskeppet Hindenburg det största och mest imponerande. Hon är döpt efter rikspresident Paul von Hindenburg som styrde över Tyskland år 1931 när zeppelinaren började byggas. Det är en majestätisk 245 meter lång silverjätte med 4 kraftiga dieselmotorer som får den att nå hastigheter upp till 135 kilometer i timmen. Ombord finns all den lyx som passagerare kan förvänta sig av en zeppelinare. Men allt är inte så perfekt som det verkar. För istället för helium är det massiva luftskeppet fyllt med vätgas. Under 30-talet är USA nämligen en av världens största heliumproducenter och efter första världskriget har man infört hårda restriktioner mot Tyskland. Trots att zeppelinare är designade för att använda helium tvingas tyskarna därför använda den mer tillgängliga men brandfarliga vätgasen. Ett beslut som kommer att resultera i en ofattbar tragedi. I början av maj 1937 är det dags för familjen Doner att resa tillbaka hem till Mexico City. Efter att ha tillbringat en tid i Tyskland där de har hälsat på släkt och vänner ska de nu korsa Atlanten till USA där de sen kan fara vidare söderut. Resan kommer att ske ombord på zeppelinaren Hindenburg. Egentligen hade 8-årige Werner och hans syskon föredragit de rymligare båtarna där de kan springa fritt på däck och andas in den friska havsluften. Men som tur är har deras mamma tänkt på allt. Hon har packat ner flera olika spel för att underhålla barnen under den långa flygningen. Trots att luftskeppet har plats för upp till 70 passagerare är det bara 36 personer, exklusive de 60 besättningsmännen, som gör resan mellan Frankfurt och New Jersey i maj 1937. Det betyder att barnen har gott om utrymme att leka och utforska de eleganta salongerna. Allt tyder på att det kommer bli en minnesvärd resa. Klockan börjar närma sig 7 på kvällen den 6 maj 1937. I den glesbefolkade orten Lakehurst i östra New Jersey glittrar regndropparna i det bleka skymningsljuset. Högt upp bland de regntunga molnen skymtas konturen av ett massivt luftskepp. Det är den världsberömda zeppelinaren Hindenburg som långsamt cirkulerar över Lakehurst. Med sin silvergrå kropp som är utsmyckad med två svastikor på stjärtfenan glider hon ljudlöst fram över trätopparna. Ombord förbereder sig passagerarna för landning. Några börjar packa ihop sina väskor medan andra står vid fönstren och beundrar landskapet nedanför. Den långa resan över Atlanten har tagit 3 dygn och rastlösheten ombord är påtaglig. Den har slagit klorna i den 8-åriga Werner som tycker att väntan känns oändlig. Med ansiktet pressat mot fönstret blickar han ner på de genomdränkta skogarna. Vid flygplatsen Lakehurst Naval Air Station har ungefär 1000 åskådare samlats för att se den berömda zeppelinaren. De har väntat i flera timmar eftersom ovädret tvingat Hindenburg att skjuta upp landningen. Men nu verkar det äntligen vara dags. Åskan har dragit sig tillbaka och regnet har lättat. Klockan 7 på kvällen får zeppelinaren därför klartecken att påbörja inflygningen mot landningsmasten. En hög, tornliknande struktur som används för att förankra luftskepp. Allt sker flera timmar senare än planerat, vilket innebär att besättningen måste jobba snabbt och effektivt. För redan samma kväll ska zeppelinaren ge sig av på ännu en transatlantisk färd tillbaka hem till Tyskland. 50 meter över marken vecklar Werners pappa ihop sin filmkamera. Trots de dramatiska väderförhållandena har han lyckats fånga några fina bilder på den amerikanska flottbasen nedanför. Där rör sig nu personalen snabbt fram över landningsbanan. I regnblöta uniformer intar de sina positioner runt förtöjningsområdet, där tunga linor snart kommer att släppas ner från det massiva luftskeppet. Hindenburg ska just hissa ner sina förtöjningslinor när Werners pappa försvinner ut i korridoren. Med lätta steg rör han sig bort mot sovhytten för att packa ner kameran som han använt för att fånga det storslagna landskapet. Werner lägger knappt märke till det, för han vet inte att det här är sista gången som han någonsin ser sin pappa vid liv. I nästa ögonblick släpper personalen, som är i full färd med att ankra det massiva luftskeppet, allt de har i händerna. Linor och andra verktyg faller till marken när de snabbt vänder och flyr. I matsalen känner Werner hur marken under honom blir ostadig. Plötsligt börjar baksidan av luftskeppet att sjunka ner mot marken och några passagerare förlorar balansen. Ingen ombord förstår vad det är som händer, men på Lakehurst Naval Air Station växer paniken snabbt bland åskådarna. Vätgascellerna som håller Hindenburg svävande måste ha skadats, för plötsligt flammar en stor eldsvåda upp längs zeppelinarens kropp. Lågorna sprider sig över det lättantändliga skrovet och snart är luftskeppets aluminiumsklätt blottat. Ombord utbryter ett inferno som sprider sig med skrämmande hastighet. Inom loppet av bara några sekunder slukar elden stora delar av Hindenburgs lyxiga interiör. Väggpaneler, möbler och annan inredning förvandlas långsamt till aska, medan de grandiosa salongerna fylls med en tjock, kvävande rök. Panikslagna skrik ekar genom luftskeppet när passagerare desperat försöker fly undan lågorna. De har ingenstans att ta vägen och nu börjar tiden bli knapp. För den massiva zeppelinaren sjunker snabbt ner mot marken. Mitt i det brinnande kaoset trycker sig den 8-årige Werner tätt intill sin mamma. Allt har skett så fort att han knappt hunnit förstå vad som händer. Hjärtat bultar hårt mot bröstkorgen och ögonen svider av rök. Temperaturen stiger i takt med att elden kryper närmare och det är bara en tidsfråga innan lågorna slukar dem helt. Runt omkring börjar människor hoppa ut genom fönstren. Panoramaglasen, som tidigare erbjudit en spektakulär utsikt, har förvandlats till livsfarliga nödutgångar. Det är ett omöjligt val, men utan någon annanstans att ta vägen inser Werners mamma att om hon vill rädda sina barn måste hon vara villig att riskera deras liv. Hon lyfter upp Werners storebror i famnen och kastar ut honom genom ett öppet fönster. Sedan vänder hon sig mot den 8-årige pojken. Vid det här laget är luftskeppet bara ett tiotal meter över marken, men om de inte snabbt hoppar ut kommer de fastna i infernot. Just som Werners mamma ska kasta ut honom kränger zeppelinaren våldsamt åt sidan och hon tappar balansen. Men med en sista kraftansträngning lyckas hon kasta ut honom. Werner faller genom den becksvarta natten medan eldsvådorna slukar det sista av zeppelinaren. När han slår i marken går luften ur honom. Det har inte varit ett särskilt långt fall och det verkar inte som att något är brutet. Men mardrömmen är inte över. Det som återstår av luftskeppet kraschar ner i marken bara någon meter från pojken. Runt omkring råder kaos. Panikslagna skrik ekar över det öppna fältet medan lågorna dansar över Hindenburgs vrak. Chockade åskådare har dragit sig undan medan amerikansk räddningspersonal kämpar med att dra ut så många som möjligt ur elden. Werner reser sig på ostadiga ben. Ilskna brännmärken har flammat upp över hans kropp och lungorna svider från all rök. Adrenalinet pumpar genom ådrorna medan hans blick söker över området i jakt efter ett bekant ansikte. Och han har tur, för i folkhavet lyckas han urskilja både sin mamma och storebror. Hjärtskärande skrik överröstar ljudet av gnisslande metall när den jättelika zeppelinaren långsamt kollapsar in på sig själv. I de heta lågorna hörs rop från passagerare som fastnat i eldhavet. Räddningspersonalen kämpar med att dra ut så många överlevare som möjligt. Bland dem finns Werners stora syster. Hon har överlevt katastrofen, men hennes skador är allvarliga och kräver omedelbar vård. Trots att räddningspersonalen ännu inte har hittat Werners pappa förs resten av familjen till ett närliggande sjukhus. Deras kroppar värker och de har stora brännmärken över ansikte, händer och ben. Spåren efter katastrofen sitter djupt och det kommer ta flera månader innan skadorna har läkt. Men vissa har inte lika mycket tur. Morgonen efter olyckan dör Werners stora syster i sin sjukhussäng. Trots läkarnas insatser är hennes skador för svåra att övervinna. Nyheten slår hårt mot resten av familjen. Men innan de hunnit bearbeta sin sorg blir tragedin ännu djupare. Långt ifrån sjukhusets karga väggar har lågorna i zeppelinaren släckts. Flera livlösa kroppar har burits ut ur de förkolnade resterna och räddningsarbetet börjar nå sitt slut. Trots de svåra brännskadorna har flera av liken redan identifierats och en av dem är Werners pappa. Det tar 3 månader innan Werner skrivs ut från sjukhuset. Vid det laget har han genomgått 9 hudtransplantationer och hans syn är fortfarande kraftigt nedsatt efter olyckan. Saknaden efter hans pappa och stora syster är ett tomrum som inget läkemedel kan råda bot på. Men han har åtminstone sin mamma och storebror kvar. Tillsammans reser de tillbaka hem till Mexico City där de begraver sina döda familjemedlemmar. Olyckan sätter djupa spår i den unga Werner. Bilder av den brinnande zeppelinaren har etsat sig fast i hans minne och blivit ett trauma som kommer att förfölja honom resten av livet. Nyheten om Hindenburgs öde sprider sig likt en löpeld och över hela världen blir människor rädda för att resa med de massiva luftskeppen. Samtidigt har flygplanen utvecklats i rasande fart. De har blivit starkare, snabbare och upplevs dessutom vara mer pålitliga än zeppelinarna. Sakta men säkert vänder allmänheten ryggen åt de berömda luftskeppen. Det som en gång såg som framtidens sätt att resa är nu ett skräckscenario som ingen vill återuppleva. Sammanlagt dör 36 personer i vad som kommit att bli historiens kanske kändaste olycka. Av dessa var 35 passagerare och besättningsmän ombord på skeppet medan en av de avlidna jobbade på landningsbanan. En chockerande siffra, men ändå mindre än vad många kan tro med tanke på hur snabbt Hindenburg gav vika för lågorna. Orsaken till olyckan kan aldrig fastställas, men en teori är att läckor i en av de brandfarliga vätgastankarna i kombination med det dåliga vädret kan ha bidragit till tragedin. Genom åren växer det fram mer dramatiska teorier som rör allt ifrån sabotage till tekniska fel, men inget har kunnat bevisas. Hindenburgs öde förblir ett mysterium som än idag förbryllar forskare och historiker världen över. Men för många av de överlevande spelar den exakta orsaken bakom olyckan mindre roll. För dem är Hindenburg inte ett kittlande mysterium, utan ett djupgående sår som aldrig kommer att läka. Särskilt för den 8-årige Werner som förlorade halva sin familj i eldens kaos. Några år efter katastrofen flyttar han och hans familj till USA. Där utbildar sig Werner till ingenjör, gifter sig och får 3 barn. Med åren bleknar alla sår, men inte minnena från den fruktansvärda olyckan. Det är något som Werner bär med sig fram till sin död 2019, vid 90 års ålder. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Hindenburg med mig, Tind Soneby. Research och manus av Anna Seafar. Producent är Oliver Bergman och redaktör Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power.